Hej och välkomna till avsnitt 333 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och med dig
Kjell. Och nu är vi alltså här, 333. Det var den här ramsan som jag tror att jag sa den här om veckan. 33 trötta råttor traskade på trottoaren. Ja, det och var så, en sån här man fick lära sig på realskolan. Ja, det fick lära dig den i realskolan. Nej, men det, däremot så hade de i ett morgonprogram på tv. Så hade de en röstvårdare som var varje lördag.
Just det,
och,
det var det
jag på. Ja. Kerstin Forsmark kom ihåg att hon hette. Och hon hade såna där röstövningar som man skulle börja med på lördag morgon. Och då sa hon 33 trötta råttor traskade på trottoaren.
Sen var man igång.
Sen så körde man lördag efter det.
Jag vet inte vad jag sa, det är jag som Andreas och det är du som är Kjell. Det kanske vi sa.
Jag kommer inte ihåg. Ifall vi inte skulle ha sagt det kanske någon
vet det ändå. Efter 333 avsnitt. Hörde du Kjell, hur har du haft det sen sist?
Jag har haft det bra. Som alltid så alltså, leta vad det minnets töcken. Ja. Vänta, vad har hänt sen sist nu? Men nu är det väldigt mycket inspelningar av den här helgmålsbönen som jag ägnar mig åt.
Som ligger...
Som vi bunkrar. Och nu har denna musiker dessutom blivit sjuk. Så att nu blir det ännu mer bunkrande här. Så att det är väldigt mycket sånt. Men jag har haft en skön helg när jag har varit ledig i alla fall. Så. Och sen så är det meningen. Det skulle varit meningen att vi skulle ha spelat en orgelsaga. Som heter Änglaspelet. Imorgon, inspelningsdag idag är måndag som vanligt. Så imorgon tisdag skulle vi ha spelat den. Och den har jag övat på i helgen. Men nu blir det inställt eftersom vår musiker är sjuk. Ja. Så att det blir lite senare. Men det är också något som jag har ägnat en hel del tid åt sen sist.
Jag frågade dig någonting åt det här hållet. Är det inte svårt att bunkra? För vi gör ju det ibland med våra avsnitt i podden. Men det handlar om 2 veckor. Det hinner inte hända så mycket. Men nu gör du väldigt långt. Och då frågar jag så här, men tänk om världen brinner. Och då får du gå in och rätta. Men på ämnet så, jag har en kompis vars kyrka. Den här... nu då, vintertiden, står värd för söndagsgudstjänsten på SVT.
Okay.
Och den är ju inspelad för ganska länge sedan. Och då skrev hon, eller en tid sedan i alla fall. Mm. Och där är ju en helt annan produktion, så där kan ju inte du... Alltså händer någonting, då skulle du kunna spela in en ny det går ju inte med de här. Det var någonting då som hon skrev... Just på ämnet, att tänk om vi hade kunnat veta... Där var tiden en problematik, för där går det absolut inte att förändra. Liksom.
Nej, här, som sagt, här nu, vi har spelat in tredje söndagen i påsktiden nu. Ja. Så att vi har firat påsk också och sådär. Så det är klart att skulle det verkligen brinna i världen, ännu värre än vad det gör, då skulle man ju kunna göra om det som du säger. Ja. Men troligen så gör vi ju inte det. Nej. För att det ska vara mycket till för att man ska ändra där. Därför att det just den här helgmålsbönen, jag knyter inte så mycket an till aktuella, alltså ute i världen just då. Sådär.
Utan texten.
Mera texten och mer allmänmänskligt. Sådär.
Hörru du, idag har vi gäst.
Ja, det har
vi. Så jag tycker inte vi ska... låta henne sitta och vänta längre. Det var länge sedan vi hade gäst. Så vi får se hur det här går i vår intervjuteknik. Men vi har Lena Toms, präst, med oss. Välkommen Lena.
Tack så mycket.
Kul att du ville komma hit. Vi kommer prata om ett ämne om en liten stund.
Till skillnad från alla andra, vi inte pratar om ämnen.
Ja, men här har vi faktiskt ett ämne som vi vet lite vad vi ska prata om. Men vi brukar alltid fråga våra gäster så här, hur vem är du? Hur var din väg till tro och in i kyrkan? Kan du inte berätta för oss?
Jag är ju uppvuxen i en helt vanlig familj. Men sen skickade min mamma mig till söndagsskolan när jag var så här 6. Och det tyckte jag var fantastiskt, för då ramlade en massa bitar på plats för mig. Men som 6-åring, jag tycker att det är lite coolt när jag ser tillbaka på det. Men... sen så fortsätter jag att liksom söka mig till kyrkan och jag har längtat efter Gud i hela mitt liv. Liksom mer och mer. Och så tänkte jag att jag skulle hitta en plats i kyrkan. Och framförallt genom konfirmationen så tänkte jag att jag skulle hitta en plats i kyrkan. Men den kyrkoherden var väl inte helt... han förstod inte riktigt vad vi var ute efter. Han kunde liksom inte ge mig det. Så sen när jag... jag blev lite äldre och gick på gymnasiet, så träffade jag de här, då fanns det en skolgrupp som hette Kristen i plugget. KEEP heter den.
Oj, catchigt.
Ja, väldigt
catchigt. Får jag bara stanna dig där? Ja. För jag har 2 nyfikna frågor här. när du varit skickad som sexåring, betyder att dina föräldrar också var kyrkliga?
Inte kyrkliga. Mamma Nej. Har ju trott hela sitt liv och pappa har väl varit.
Men varför var det söndagsskolan då? För tyckte hon att det
var skönt att vara lite... ja, exakt. Nej, hon, i så fall fick hon nog ta hand om mina småbröder. Ja. I så fall. Men, mamma ville nog att jag skulle få den här kristna fostran på något sätt i söndagsskolan.
Just det. Mm. Och sen bara innan du fortsätter med skolan, för det är också som vi har varit inne på mycket, men kul att få en annan reflektion. Du sa att kyrkoheden där inte var så kul. Är inte det ganska vanligt att det inte är just kyrkoheden, men att det är en person som får så stor påverkan och då kan påverka så mycket att det inte var en rolig upplevelse liksom. Gick du någon sån här terminsläsning då? Eller?
Nej, vi hörde ju till den här kullen som för första gången skulle få gå sommarläsning. Så vi gick, hade undervisning under orgelläktaren i Enångers nya kyrka.
Ja.
Och hade sen ett litet läger på typ 3-4 nätter i Norrbo prästgård.
Ja.
och jag är ju ingen lägermänniska sådär.
Så det stärkte inte upplevelsen?
Så det stärkte inte upplevelsen. Och sen den här kyrkoherden då som var lite... Ja, och det här var ju en väldigt liten församling. Jag tror att han var nog ensam präst
just i den här
församlingen också. Så att han kanske hade en annat att ägna sig åt. Ja.
Och inte så mycket som vi har välsignelsen här. Att ha, kanske inte var så mycket... ungdomsledare heller och se upp till.
De var väl lika med noll.
Ja, precis. Ja, men det är bara intressant att det får så stor påverkan. Det är så viktigt det vi gör i konfirmandsamlanget. Förlåt, fortsätt med skolan där.
Keep. Men grejen var att de var ju så engagerade och vi hade liksom någon andakt nästan varje dag. Och då sen så upptäckte jag att de här kom ju från Pingstkyrkan. Och då följde jag med dem dit och där fanns det helt plötsligt ett sätt att leva sin tro. Liksom. Så att då tyckte jag att det var spännande och bra. Så då följde jag med dit och sen för att få vara med i gemenskapen på riktigt så fick man ju döpa sig då. Och jag gjorde ju inga teologiska överväganden då. Liksom. Jag var 16-17 någonting. Så att då blev jag döpt och medlem i Pingstkyrkan och sen blev jag kvar där. Men det var väl också det att jag började längta efter att liksom inte bara ha en plats i gemenskapen utan faktiskt få jobba i kyrkan redan då.
Men det betyder att du är dubbeldöpt alltså?
Jag är dubbeldöpt.
Ja, för du är döpt som litet barn eller i konfirmation?
Okay. Ja, jag är döpt och konfirmerad. Döpt som spädis.
Ja,
och sen konfirmerad och sen döpt en gång till.
Ja, ja.
Så funderar jag på vad man kunde göra i kyrkan då.
Ja.
Men där fanns det ju bara manliga pastorer.
Just det.
Så det fanns ju liksom inga förebilder utan de enda som fanns då det var... De här två tjejerna som var skolevangelister.
Ja.
Och jag insåg att jag är ju ingen evangelist.
Vad innebär det?
Evangelist, ja men det här utspelade sig på den tiden. När
julen firades till minne av Kristi
födelse. Ja precis, och framförallt att evangeliet fick predikas i skolorna.
Ja.
Så att de var ju anställda som evangelister för att åka ut i skolorna i hela kommunen då.
Ja.
Och prata om Jesus och liksom träffa ungdomar och så.
Det här för sig gick ju inte när jag gick i gymnasiet. För det finns ju fortfarande, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, men sådana här kristna grupper som kan förekomma i skolor.
Credo.
Men då fick de komma in i klassrummet. Var det på den nivån att evangelisterna fick komma in och...
Det kan jag inte riktigt svara på.
Nej.
Men de fick ju finnas i skolorna i alla fall. Och de var ju med i den här... De hälsade ju på i den här kristna skolgruppen också. Och hade andakter och så.
Liksom. Just det. Ja, och de var alltså anställda för att evangelisera på skolorna.
Exakt.
Det låter som en... Ja, och det är inte så länge sedan.
Nej. Ja.
Men idag skulle det vara otänkbart.
Senare så har jag läst en bok där det fanns en beskrivning av evangelister. Där han sa att evangelister är som handtorkar på offentliga toaletter. det låter väldigt mycket men det ger inte så tillfredsställande resultat.
Nej.
Så, och jag kände liksom, nej men jag ska inte vara evangelist.
Och de är väldigt bakteriefyllda.
Ja, men väldigt bakteriefyllda.
Det var liksom den, i alla fall.
Den delen av liknelsen som inte kom med.
Ja, ja.
Så att jag, men jag släppte det helt och hållet då. Och så tänkte jag, vad ska jag göra med mitt liv? Så att det landade i att jag bestämde mig för att bli journalist.
Ja.
Och gick på Kaggeholms folkhögskola som är ju pingströrelsens folkhögskola. Ja. Väldigt religiöst också. Och när jag hade gått där ett tag så blev jag erbjuden jobb på dagen. Och sen har jag
Tidningen dagen.
Så att sen har ju jag fortsatt att jobba liksom i kyrkans sfär.
Ja.
Men inte och så småningom så när jag hade fått barn och fundera på, ska jag jobba som journalist hela livet? Det känns inte rimligt att jag ska vara det. Och så var det någon som kom och sa till mig att, men du, skulle inte du kunna bli pastor i pingströrelsen? Och då kände jag att, jo men det kanske jag kan bli.
Ja.
Så att då började jag plugga. Gick faktiskt några år samtidigt som dig på Teologiska högskolan. Ja. Tog examen och tänkte i mitt stilla sinne att ja, men nu kanske jag kan bli pastor i pingströrelsen.
Mm.
Och det är så någonstans där jag inser också att ja, men, nej, det här kommer aldrig att gå. Mm. Jag har, mina åsikter och övertygelser har under studietid och under livet liksom förändrats. Jag kan inte stå för det som pingströrelsen står för.
Men det fanns någonting som ändå hade förändrats ju. Det fanns ju mycket fler kvinnliga pastorer som du kunde ha som förebilder då.
Ja.
Än vad det gjorde då, ja, när du var tonåring.
Oh ja, men jag skrev ju min C-uppsats på utbildningen om kvinnors predikan i pingströrelsen. Och det,
oj, det var stack ut hakan.
Ja, det gjorde jag ju.
Ja.
Då intervjuade jag, eller jag skickade ut en enkät till ett antal kvinnliga föreståndare. Och då, det här var 2006, då fanns det 25 kvinnliga föreståndare i hela pingströrelsen på 400 församlingar.
Ja, det är en låg procent. Ja.
Så att det fanns ju, och till exempel i min egen församling, där fanns det ju också en kvinna som var föreståndare. Men de var inte många.
Nej, nej. Men det blev inte så.
Så då blev det inte så. Jag kände att pingströrelsen kommer inte vilja ha mig. Och jag kommer inte vilja ha pingströrelsen heller. Det är ingen bra matchning.
Nej.
Så att då började jag fundera på, men vart hör jag hemma då?
Ja.
För då hade jag också jobbat i baptistsamfundet på deras tidning. Jobbade jag ett tag. Jag jobbade som förbundssekreterare på Baptisternas kvinnoförbund. Men så kände jag, men det här är inte heller hemma.
Nej.
Så att då återvände jag faktiskt till Svenska kyrkan och började gå i Ekebyhovskyrkan på Ekerö där jag bodde då.
Ja.
Så, ja.
Men hur hade din kontakt med Svenska kyrkan varit sen konfirmandtiden? Hade du haft mycket? Eftersom du jobbade på dagen, det var pingströrelsen och baptist. Varför återvände du dit? Fanns det...
Nej, men jag ska väl säga att då när jag började jobba som journalist på 80-talet, då var det ju inte pingströrelsen och dagen särskilt ekumeniska.
Nej.
Så att det handlar ju mest om att distansera sig och liksom ta avstånd. Men sen när jag jobbade i baptistsamfundet så satt jag ju på ekumeniska centret som då låg i Sundbyberg.
Just det.
Och det var liksom också en del av min omvändelse. För den blev liksom... det blev väldigt ekumeniskt.
Ja.
Det var väldigt ekumeniskt att jobba i ekumeniska centret. Just och det var väldigt härligt. Och sen tror jag att jag har... Även om man i vissa lägen då som pingstvän är tvungen att distansera sig till exempel från Svenska kyrkan. Då, som, det finns inga präster som tror i Svenska kyrkan. Det var ju liksom
En sanning.
Så har ju jag inte släppt taget om Svenska kyrkan under den här perioden.
Nej.
Helt och hållet. Den har ju varit på något sätt ett sorts moderskepp. Liksom.
Ja. Men hela din egentligen liv i tjänst har varit inom kyrkan?
Ja.
På något sätt?
Ja.
Vad gör det med en människa? Det kan man inte
fundera. Det kan man verkligen
fundera. Alltså det gäller ju nästan mig också. Jag avstickade på ICA en kortis och ett ekonomikontor en ännu kortare tid. Ja. Och lite skolor och sådär visserligen. Men stor del av mitt liv har ju varit kyrkan.
Ja.
Ja. Jag sticker jag ut åt andra hållet då, för jag har faktiskt jobbat på ett annat ställe.
Ja. Längre än vad du har varit.
Än så länge. Det är precis på gränsen nu. Ja, att jag börjar
varit präst längre än att du jobbade på någonting annat.
Ett år eller så blir det väl. Så har jag varit präst, åtminstone lika länge som jag.
Just det, just det. Men det är bara...
Ja, precis. Mm.
Men och sen du är ju präst idag.
Ja, det var min sexåriga prästvigningsdag igår.
Ja.
Ja.
Grattis.
Tack. Jag har inte firat. Men
gör man det? Alltså?
Alltså förra året när det var 5 år, då gick jag om min bästa vän som och prästvigdes ungefär samtidigt. Då gick vi ut och käkade på någon fin restaurang faktiskt.
Just det.
Så kanske när det är 10 år då, jag vet inte.
Ja just det. Nej, för jag har sett folk lägga upp på Facebook sen, och det har jag också gjort. Nu är det så många år sedan.
Precis.
Men jag har aldrig firat det, men jag tänker att en del kanske gör det.
Fast det jag vet inte om det är något tårtfirande, men det är åtminstone ett mentalt firande tror jag.
Ja.
Vad skulle du säga, Kjell?
Det var något jag vet att det var någon återträff för något år sedan, vet jag, från Pastoralinstitutet då, som jag inte deltog i, men som jag vet att det var. Så det var väl någon form, det var väl förmodligen vid någon sorts jubileum då, antar jag.
Just det.
Så att,
men din nästa jämna är väl 20 år som präst?
Ja, det blir det ju. Ja just det.
Så då kanske får hitta på någonting.
Ja, just det.
Det är några år dit, men det måste väl vara nästa.
Om jag lever och har hälsa så kanske
ska väl verkligen hoppas att du har
tårta.
Ja.
Nej, men jag tror att de här som lägger ut på Facebook, för dem är det ett mentalt firande, tror jag. Jag tror inte att det handlar om tårta och så. Det var ju, för min kompis och mig så var det ju middag på en restaurang. Liksom.
Mm.
Men det var ju för att vi har hängt ihop.
Ljus och sådär. Liksom.
Nej. Men det var ju också för att fira vår vänskap på något vis. För vi möttes ju på slutåret på Pastoralinstitutet. Ja. Alltså.
Men ni delar ju det att ni inte läste till präst från år 20 till att ni var 25. Utan senare i livet liksom.
Mm.
Men har den alltid funnits? Ja, den låter ju som det har funnits någon längtan dit. Och
ja, det har jag ju gjort. Och liksom längtan efter att hitta den där platsen. Och det tycker jag att jag har gjort med prästvigningen, så har jag hittat min plats verkligen.
Just det.
Ja.
Vad heter det? För det tycker jag, jag tror att svaret är ja, men vi får väl se. Kjell, du får ju så mycket användning av din bakgrund som inom amatörteater och lokal tv och allt du har gjort.
Mm.
Tycker du att du får utlopp för den kreativiteten, alltså din journalistbakgrund?
Ja, men det får jag ju bara. Ska jag hålla en begravning så gör jag en intervju med Sorgehuset. Mm. Jag får skriva den artikeln sen till begravningen. Ska jag ha ett bibelstudium, ja, men då får jag ju forska.
Ja.
Och då får jag ju också skriva typ en artikel till bibelstudiet till exempel.
Just det.
Så det är ju en jättebra bakgrund som är väldigt nyttig att ha. Liksom.
Ja. Nu, vi ska snart gå in på ämnet som vi har bjudit hit dig för att prata om. Men det här med när du läste, nu blottar jag min okunskap. När du läste till pingstpastor, det fick du ju tillgodose. För det var någon teologisk...
jag fick tillgodoräkna mig. Men,
bitar av det, eller?
Alltså, när man läser... Man behöver ju inte läsa någonting alls för att bli pingstpastor.
Nej, men du valde ju
att
göra det.
Men jag valde att göra det eftersom...
Och fler och fler väljer det idag.
Ja, exakt. Men då, när jag började, så var det inte särskilt vanligt.
Nej.
Och då gjorde ju jag det för att ha på fötterna. Liksom. Ja. För jag visste att komma in som kvinna och pastor i pingströrelsen skulle inte bli lätt.
Nej.
Så då vill jag ha den utbildningen. Men det innebar ju också att det finns ju inga så här... När man läser till präst i Svenska kyrkan så här... Ja, du ska ha så här många poäng inom det här ämnet. Och så ska du läsa den där kursen och den kursen. Det måste vara på ett visst sätt. Liksom.
Just det.
Men jag kunde ju plocka ihop min utbildning helt och hållet som jag ville ha den. Liksom. Och därför så kunde jag också skriva min C-uppsats inom predikan istället för att skriva den inom systematisk teologi som många andra måste göra då för att få ihop sina poäng.
Ja.
Men sen när jag började räkna ihop alltihopa inför att jag skulle börja läsa i Svenska kyrkan eller börja gå till Svenska kyrkan så visade det sig att jag hade gjort ganska vettiga val.
Det fick, ja, men det var jag fick ihop det.
Men jag läste väl till inte fullt ett år, men jag läste till, fick ju läsa till några kurser, det fattas lite här och där,
ja,
liksom.
Ja.
Så det fick jag ju ta då.
Ja.
Men då jobbade jag också som diakoniassistent på deltid, så då kunde jag ju, jag tror att jag jobbade som diakoniassistent på 60% och så pluggade jag på 100%.
Just det.
Men det är ju
bra gjort.
Ja, det, men det funkar ju. Barnen var ganska stora då.
Ja. Ja, för jag beundrar, det är väl för att jag själv står någon form av livskris under vad jag ska göra med mitt liv. Jag börjar närma mig 40 och det, ska jag göra någonting så kanske det är snart. Alltså för att jag beundrar det där när man har barn som ni hade båda och vågade släppa tryggheten. Ja, då tänker jag rent också ekonomiskt här. Du har ett jobb, du får pengar från det och så, ja, nu ska jag börja plugga. Mm. Och ganska och lång tid också och våga det liksom.
Ja, till präst är det ju lång tid, men jag vet inte, jag hade ju aldrig haft särskilt bra ekonomi innan, så att börja okay, ja, men att börja plugga på heltid och få CSN.
Ja, ja, okej. Allt är relativt.
Ja, allt är relativt.
Ja, okej.
Okay. Det är ju, ja, precis. Det är skillnad på olika.
Ja, det är skillnad på olika, det är helt rätt i. Och på ett sätt kanske det blir lättare då när barnen är lite större.
Ja, då sköter de ju sig själva. Ja, men det var ju en
period. Också mer.
Ja, de kräver på olika sätt.
Ja.
För det var ju ett tag när barnen var små. Jag försökte sitta hemma en del för att jag skulle kunna hämta dem tidigare på fritids. Och så kommer man hem och så sitter man i köket och läser någon svår bok. Och så är det en unge som kommer in och säger, mamma, och bojen är slut. Och då får man liksom kravla sig upp.
Just det.
Och så får man säga, drick något annat. Och sen ska man liksom kravla sig ner igen i den här boken. Så det fick jag lägga på hyllan. Alltså, då fick barnen stanna på fritid. Så jag satt i biblioteket på skolan och läste där istället.
Har du liknande erfarenhet?
Nej, inte särskilt mycket faktiskt.
De
drack O'boy. Ja, det hände nog att de gjorde. Men nu tänker jag dra mig tillbaka här i detta. Min yngsta dotter var 7 år när jag prästvigdes.
Ja,
och den äldsta var ju då 6 år äldre. Så att hon var ju ganska stor då.
Ja.
Men nej, det var nog aldrig så att det liksom krockade på det sättet. Det
men då var de ju små bra när du började.
Ja, det var de ju verkligen. Ja. Speciellt den yngsta var ju väldigt absolut liten. De var ju 2 år då. Så, att, det, så var det ju. Men det var liksom aldrig, och sen vi var ju 2, så att det var inte, jag hade ju förmånen att få en väldigt massa hjälp. Så att jag inte behövde ratta runt det här ensam. Liksom. Utan det var ju verkligen en förutsättning. Vi hade ju det ekonomiska var ju ett problem.
Ja.
Så var det ju. För att det enda gången som vi har fått höra av oss till hyresvärden och sagt, kan vi få vänta med hyran ett par veckor? Liksom. Och då fick vi det. Ja, ni har aldrig gjort det förut så ni får väl göra det. Liksom. Så.
Ja.
Men ni ska komma det här datumet. Men så då, det är enda gången som jag gjort det. Så den biten märkte jag av.
Ja.
Men ni gör det här med barnen och så. Nej, det var ganska.
Nej, men jag levde ju ihop med barnens pappa då. Och han, då kunde vi ju dela. Men det var liksom, jag fick säga till, den här dagen har jag de här föreläsningarna, då måste jag åka. Ja, men då är jag hemma då. Så, liksom. Så tack vare det så funkar det ju också. Det är lättare när man är 2 och kan dela på det.
Ja. Hör ni det? Ni har inga ursäkter. Går ni och längtar efter någonting så ta tag i det. Man lever bara en gång. Nu ska vi inte handla om dig själv. Men jag tycker det är intressant att den erfarenheten att behöva gå till sin hyresvärd. Det måste göra någonting med en sen som präst. Alltså det är i olika möten så. Att, så här, ja, jag har också en viss förståelse.
Ja, liksom. Jo, så är det nog. Så är det nog. Det absolut.
För det kan inte varit ett lätt samtal.
Nej, det var det verkligen inte.
Hallå?
Verkligen inte.
Det var Dellert här i ett lägenhet. Ja.
Nej, det var inte så att det var en hyresvärd som du kunde gå och ringa på dörren och säga, nej, hör du. Utan det är ju en kommunal hyresvärd eller vad det heter.
Ja.
Så att det var ju en, nej, det var inte roligt.
Nej,
det var inte.
Nej, nej.
Fast det var ju å andra sidan enda gången vi behövt göra det. Så att jag ska inte,
nej,
man ska inte övervärdera det här. Men just när det hände så var det inte roligt.
Nej. Ja, men jag tänker att alla sådana erfarenheter är, gör någonting med ändå som man får.
Jag tror det var värre i så fall att varje januari fick vi skjuta upp prenumerationen av Bamse. Jag hade aldrig pengar i januari, så att då kom det alltid så här: okej, januarinumret av Bamse är försenat, för jag hade inte betalat räkningen. Nej, det kändes hårt alltså.
Precis, vi kommer 1,5 studielån där i slutet
av januari. Ja, precis.
Man har inte fått någonting.
Man
har fått ett halvt studielån i december.
Ja, just det.
Och 1,5 i slutet på januari. Så vi klarar
inte. Så skulle betalas, då gick det inte.
Nej, alltså. Nej, exakt.
Det är också en rolig för om du sitter i själavård. Om det skulle komma fram att fick vi inte Kalle. Nej, jag fick inte bara. Ja, sitter ni inte så på det sättet. Hörru du, Lena, sen har du varit präst i 6 år och jobbar stora delen av den tiden, nästan hela tiden, här i Sollentuna.
Mm.
Glädje. Mm. Hörru du, vi ska ha något i den här församlingen som sker också på många andra ställen som jag kan väldigt lite om, Kjell något mer eventuellt.
Kanske. Men troligen inte.
Nej, men det vi ska ha, regnbågsmässa.
Mm.
Vad är det för någonting?
Det är en vanlig mässa.
Ja. Okej, okay, tack för den här veckan.
Precis. Men tar en agenda och så tittar man på själva agendans innehåll, så skiljer det inte särskilt mycket. Men man kanske väljer psalmer på ett annat sätt.
Ja.
Man väljer bibeltext. Och man är mer, alltså, om man annonserar regnbågsmässa, då får man ju vara medveten om att då får man andra besökare.
Mm.
Därför att de som inte vågar gå till kyrkan om det inte står regnbågsmässa, de kanske kan komma när det står regnbågsmässa, för då vet man att jag är välkommen oavsett hur jag kommer.
Mm.
Med hur min kropp än ser ut och vad jag än har för läggning i huvudet.
Ja.
Så är jag välkommen. Ingen kommer att se ner på mig för att jag kommer och ser ut som jag gör eller gör det jag gör.
Just det. Är det etablerat idag?
Det är väl väldigt etablerat. Det finns ju flera församlingar i Stockholmstrakten som har det med jämna mellanrum, kanske en gång i månaden. Så att, och sen har jag sett att det händer ute i landet också. Men så att det skulle jag säga att det är etablerat.
Mm.
Hur började det då?
Och det kan jag faktiskt inte svara på. Nej. Men det, jag kan
men det har funnits med, ett antal år.
Ja, det har funnits ett antal år. Och det kan tänka mig att det har ju funnits ett behov. Liksom. Och sen har ju med åren då framförallt Stockholms stift engagerat sig mer och mer i Pride-festivalen. Och då har det också vuxit fram ett gudstjänstfirande i samband med Pride. Som jag tänker mig har vuxit vidare till regnbågsmässa sen då.
Om jag får bryta ner, du säger att det är en vanlig mässa man väljer. Det blir som en temamässa ju, för att du kan välja att du avviker eventuellt från ordningen ju. Eller från kyrkoåret ska jag säga. Nu, jag vet ju att du ska predika på den som kommer ske här i Sollentuna.
Nej, jag ska celebrera och min kollega ska predika.
Så var det, för annars var jag nyfiken vilken då text som hade... Vet du?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Vi ska ses och planera om någon dag här.
Ja. Men okej, jag vänder på. Om det hade varit du som predikade, vilken text tror du att du hade valt då? Alltså hur mycket färgat blir det av att det är en regnbågsmässa? För du säger att det kommer få en community kanske, eller folk som inte går annars, och så går man för att det står just regnbågsmässa. Vill man då att det ska vara, nu kastar jag ord som jag bara inte, för jag inte hittar något, vill man att det ska vara väldigt regnbågigt då? Alltså att allt det är liksom utifrån HBTQI? Eller vill man att det ska vara en mer vanlig mässa, men där man känner sig välkommen? Nu får ju du svara för en hel community, och det är svårt.
Ja, det är ju jättesvårt. Men om jag skulle ha predikat, så tror jag att jag skulle ha varit en text där Jesus möter människor.
Ja.
Där han liksom tar sig an människor som kanske som är utanför.
Ja.
Som till exempel de leprasjuka eller kvinnan med blödningar. Eller
just det.
Det mötet mellan människor och Jesus skulle jag vara ute efter.
Ja.
Sen vet jag inte hur min kollega Per kommer att göra.
Men nej.
Vi får se.
Hur stor är den här? Alltså hur mycket folk... Så här, jag vet inte vad jag fiskar efter. Jo, lite hur stor är den här communityn i kyrkvärlden?
Det beror ju på vart du går någonstans. Alltså, det, och vad det är du räknar. Det är ju inte något större problem att få tag på volontärer till kyrkornas tält på Pride till
nej,
exempel.
Nej.
För då finns det ju präster och diakoner till hands som vill jobba.
Ja.
Och kanske i sin tjänst och vissa gör det på sin semester. Om du går till regnbågsmässan i Katarina kyrka, då är ju den, och nu är den i Allhelgona kyrkan tror jag, då är det ganska många som kommer dit.
Ja.
Jag kan inte sätta någon siffra på det.
Nej.
Men det
är många.
Det är ganska många.
Och jag förstår att din erfarenhet är härifrån, så att det blir såklart vårt stift centrerat. Men hur ser det ut i landet liksom? För jag bara, det är min fördom och okunskap att det kan se väldigt olika ut i stiften.
Ja, med acceptansen, gör det. Men det finns ju någonting som heter EKO, som är Ekumeniska grupperna för kristna HBTQ-personer. Och som är väldigt aktiva ute i landet. Och en del av regnbågsmässorna firas ju i Svenska kyrkan, men flera av regnbågsmässorna firas ju i samarbete med EKO. Och där ser det ju väldigt olika ut i olika delar. Jag har någon kompis som bor i Småland och där finns det ett jätteengagerat. Ja. Medan bor du på en annan plats så kanske det är mycket svårare.
Ja, och då handlar det ju så alltid med att du ska hitta också eldsjälar för det som brinner och driver.
Exakt, och på vissa ställen så finns det ju ekomedlemmar som är med i Svenska kyrkan. Och då kan man ju lättare hitta ett samarbete där som det har gjorts här i Stockholms stift. I Göteborg kanske där är det mer frikyrkliga som faktiskt ordnar gudstjänster tillsammans.
Ja.
Om man tänker så här då, du säger att de kommer dit som kanske känner att det inte finns någon annan plats för dem. I vilken utsträckning kommer det också, om man säger, ordinarie kyrkobesökare, sådana som kommer till kyrkan här i vanliga fall? Kan man mötas så att säga?
Jag hoppas att man kan mötas. Jag hoppas att för regnbågsmässan vill ju vara ett ställe där alla kan mötas.
Ja.
Mm, och där man kan öppna dörren för de här som känner sig utanför. Men att även de som är vana ska kunna komma.
Just det.
Det är min förhoppning.
Mm.
Och sen vet jag till exempel när vi har firat regnbågsmässa i stan, men då har det funnits anhöriga med som inte heller har känt att de har haft en plats. Liksom. Men här så finns deras HBTQ-släkting då, där de får plats. Och då är det skönt att följa med när man ser att här får den här personen blomma ut. Och så får man se det själv. Så att det finns ju också. Men som sagt, jag hoppas att en regnbågsmässa kan vara så öppen för alla, att man inte väljer att inte gå hit.
Just det.
Mm. Mm. Ja, du använder ordet hoppas för att det är första gången vi gör det.
Ja, precis.
Det är därför vi inte vet hur det kommer landa i våran församling. Så
just
att säga.
Just det.
Mm.
Hur mycket positiv påverkan tror du har varit att vi hade vår förra biskop i vårt stift var lesbisk?
Jag tror att det har påverkat jättemycket.
Det måste ju nästan ha gjort det.
Ja, precis. Bara att hon, för det som jag pratade om innan, det här med förebilder, är ju jätteviktigt. Och hon blev ju en enormt viktig förebild för homosexuella överhuvudtaget, men framförallt för lesbiska.
Ja.
Så det går inte att undervärdera det.
Nej.
Eller över. Det går inte att övervärdera det.
Nej, precis. Mm. Nej, jag tror det. Jag har, det är väl ett länge sedan jag berättade i podden, så låt oss upprepa oss, det gör vi ibland. Jag var och gästpredikade söderut i vår stad så, och i ett frifräsarsammanhang. Jag behöver inte hänga ut det mer än så. Och så hade jag med mig två kompisar och så satt vi efteråt, för jag bara, kan inte följa med, jag har inte varit här och så. Jag var inbjuden och pratade, det var mycket unga män där i ett ganska utsatt område. Och så kom det då en uppenbart nyfrälst man som var lite äldre än mig, som så här satt, ja men tack, bra, så där, kunde inte så jättemycket svenska, men vi försökte. Och tack så. Och, men hur känns så här? Jag kommer inte ihåg exakt ordagrant, men jag har varit väldigt så tagen på sängen. Hur känns det att jobba i ett sammanhang där man välsignar våldtäktsmän, men vet, bankrånare och massa saker, så jag bara, vad är det du liksom, va? Så vet, och jag och den kompisen som också jobbar i kyrkan, så, va? Nu förstår jag inte. Och det var ju då för att våran biskop var homosexuell. Och då blir ju liksom, och då är ju allt synd som sker i det, under det paraplyet. Och jag varit så tagen, så att jag och han, jag hade med mig bara, vi delar inte din uppfattning överhuvudtaget, men vi har hört dig, tack så. Sen har det kommit såklart, på tåget hem kom det ju massa goa saker man hade kunnat sagt. Men jag vet inte om det, jag tror inte att det hade hjälpt i sammanhanget. Nej, men jag har varit så tagen liksom. Ja, den delen finns ju verkligen. Mm. Och,
ja, men Eva Brunne fick ju ta väldigt mycket skit bara för att hon var kvinna för det första. Och för att hon var lesbisk för det andra. Så att det har ju varit förmodligen jättetufft för henne.
Ja.
Så att det får man ju beundra henne för, att hon har stått ut.
Orkar jag. Vad heter, men tänker du så här, det är också en väldigt stor, eller vad tänker ni? Tänker ni att det har svängt så pass i Svenska kyrkan? Nu tänker jag bland anställda, att är man av en annan åsikt idag så har man nästan svårare. Alltså om man tycker att inte en, att vi inte ska viga homosexuella till exempel. Nu vill jag inte heller hänga ut, men jag mötte en intervjusammanhang vid ett tillfälle en person som sa så här, att där jag är idag, där blir jag så motarbetad och utstött för att jag tycker inte att homosexuella ska få vigas. Och så var det lite andra saker också. Och då tänkte jag, oj, du har verkligen kanske svängt om helt. Det beror kanske på var man är i landet också. Men det var en ny upplevelse för mig, att hen kände sig väldigt utstött i på sin arbetsplats på grund av det här liksom.
Ja, jag vet inte, jag tycker man hör lite gnäll så här och där om just det, men jag vet inte hur om det verkligen är så. Jag vet inte, men det kommer ju någon artikel då eller något sånt att nu får inte vi som är sanna kristna verka.
Ja, det är
så. Det är liksom så det låter. Och jag blir mest irriterad, men det är det.
Men jag tror att i Stockholms stift har det ju svängt så pass att det är, alltså kommer man ut som lesbisk i Stockholms stift så gör det liksom, det är helt okej. Det är ingen som ifrågasätter någonting, därför att här finns det liksom en kultur och när man är välkommen så. Sen finns det väl andra delar av kyrkan som där man är längre efter liksom. Och det, jag kan väl tycka att vi måste få tycka olika, men vi kan det var något jag tänkte på som du sa om det här gnället och att man inte får ta sin plats. Nej, jag tar bort det.
Ja, nej, jag bara så länge så jag vet inte om vi tog upp det i podden och bara pratade om det, att de hade ju gjort en, det var väl en enkätfråga, var det från kyrkans tidning själv, som hade frågat de olika biskoparna. Prästviger du någon som inte vill viga samkönade par eller så? Och då var det väl 4 biskopar som hade svarat nej, bland annat Andreas, vår biskop då, som sa det. Och skälet var just att han sa att om jag skulle viga här, han måste, jag kommer inte ihåg hur han formulerade sig, men det var ju, alltså det handlar om omtanke om personer, för att om jag prästviger någon som kommer ut i Stockholms stift och inte vill viga homosexuella, så kommer den personen att få svårt att verka i vårt stift.
Exakt, ungefär så. Den är inte anställningsbar.
Nej, just så sa han, precis. Så precis. Det var något ordet han använde.
Ja. Och så är det ju i Stockholms stift. I andra stift, det kan jag liksom inte svara på hur det ser ut.
Nej, för den här personen då som jag mötte fanns ju då i vårat stift.
Ja,
och, men det var nog helt nytt liksom. Och jag tänkte, så får det ju inte heller vara. Att du blir utstött på din arbetsplats om du råkade också vara präst till exempel. Så jag inte att den här personen var det, men om du är präst som Då bara, nej men ingen, alla slutar prata med dig och så. För att de vet
alltså, man ska inte bli utstött oavsett.
Nej, jag menar det. För då, det men... Precis, för då har du ju på något sätt svängt varvet i rum. Ja, men det blir också fel, för det blir ingen typ av mobbing ska vi hålla på
med. Nej, så är det. Så, det, att, ja. Så kan, det kan man väl gärna så.
Men vi vill ju gärna måla in oss i hörn alltid. Och så sitter man där i varsitt hörn och skriker åt varandra. Liksom, och så är det massa blöt målarfärg däremellan.
Ja.
Men vi måste ju inse, tänker jag, då var nog det jag for efter, att det är en tolkningsfråga.
Ja.
Och börjar man slå sig för bröstet och säga, hur ute med kyrkan för att nu har vi gått för långt åt det här hållet. Ja, det är fortfarande en tolkningsfråga.
Ja.
Och vi som sitter i andra hörnet och säger, vi vill att alla HBTQ-personer ska känna sig välkomna och vi vill viga samkönade par. Ja, ja, men det är fortfarande en tolkningsfråga.
Mm.
Och kan man ha den ödmjukheten och kanske bygga någon sorts bro över den här blöta målarfärgen, då kan man ju hitta hem till varandra ändå.
Mm.
Men där är vi ju långt ifrån nu. Ja. Det är så långt borta nu.
Ja.
Så att, och det tycker jag är jättetråkigt. För man måste få ha sina åsikter och sina övertygelser. Men man måste ha respekt för att det är en tolkningsfråga.
Ja.
Det handlar om mycket här. Nu vet jag inte, för det här säger jag samtidigt som jag tänker. Och det är ju aldrig bra. Men det handlar väl också det här om att Vi har en, beroende på vår kyrkosyn lite grann, är kyrkan, ska och bör kyrkan vara oföränderlig i ett föränderligt samhälle eller inte? För jag vill ju att kyrkan ska följa med sin tid, så att säga. Så, inte springa på alla bollar, men vara med sin tid. Och vi kan liksom inte ha en kyrka där åsikterna skiljer sig totalt ifrån åsikterna som är ute när vi möter folk ute och säger, men sådär, vi tycker på ett helt annat sätt, vi är ju kyrkan, så vi måste ju tycka, för Gud är oföränderlig, men det måste också kyrkan vara oföränderlig. Och jag har ju så svårt att se det där, jag har så svårt för det där med att vi inte ska, jag menar inte att vi ska inte vända kappan efter vinden och springa på alla bollar. Det var två liknelser, metaforer där, efter varandra, lite töntigt. Men det, så ska vi såklart inte göra.
Mm.
Men vi måste också, lite måste vi känna av liksom hur är samhället nu.
Mm.
Det är ju inte fel att kyrkan lyssnar, alltså hur är det ute? Vi måste ju, om vi ska på något vis ha någon relevans för nutidens människor, så måste vi också tala med dem, där de är, och med det språk som de och vi använder. Liksom.
Mm.
Jag tycker att det är det där lite grann som det där någonstans, bland annat där någonstans som konflikten också ligger.
Mm.
Liksom. Hur ska vi, för man säger att vi har alltid, nej, det här, det står här i Bibeln att människor, ja, men det står massa andra saker i Bibeln också som inte är aktuella längre. Därför att samhället ser ut på ett annat
Absolut.
Sätt. Vi stenar förhoppningsvis inte varandra längre, men inte här i alla fall.
Mm.
Och då kanske vi inte behöver följa just de orden i Bibeln. Liksom. Så att, jag vet inte, man måste, kyrkan måste ju också leva och andas idag.
Ja.
Inte för andas samma luft som man gjorde för 100 år sedan.
Ja, men kyrkan är ju ett levande väsen.
Ja, men det måste ju vara precis. Det.
Och Gud är också ett levande väsen. Jag ska inte säga att Gud förändras så, men det står ju ändå på flera ställen i Bibeln att Gud ångrade sig.
Mm.
Att han ändrade sig.
Mm.
Så att det vet vi ju inte vad det betyder för någonting, men Gud lever och rör sig liksom.
Mm.
Så att vi kan inte säga att Gud är på ett speciellt sätt heller. Men det är också en tolkningsfråga.
Ja, det är det ju verkligen.
Ja, och ni som står framme och predikar, så är det klart att ni också blir påverkade av den tiden ni är i. Och det blir predikningarna formade utifrån det. Alltså nu har vi hör det. Gått igenom en pandemi, då var det nämndes nästan alla predikan på något sätt, och sen krig i Europa nära oss, det är klart att det, och nu en lågkonjunktur med stor fattigdom.
Mm.
Det är klart att det måste ju tas in, annars blir ni ju inte relevanta, annars blir det inte relevant.
Nej, liksom. Nej,
så att vinklingarna på texten, det går ju, blir ju så, precis som också mer kanske handfast, det är ju om konfirmandverksamheten hade sett ut som den gjorde då när du konfirmerades, då hade ju inte vi haft den extremt höga siffran som vi har här. Nej, i vår församling. Med så mycket konfirmander och så mycket ledare. Om inte vi hade
jag
hängt med.
Jag fasa på om jag skulle sitta under orgelläktaren och undervisa 15 konfirmander. Och behöva vara med det.
I två timmar.
I två timmar varje vecka. Eller vad det nu kan vara. Nej, far och flyg. Nej,
så där har vi också anpassat. Det måste vi ju. Vi måste ju anpassa. Men det där, det tråkiga i samtalet är ju att de flesta samtal inte sker så här. Mm. Nu bör det inte vara en mick på. Men att ni, om ni hade...
Har vi mick på?
Hade ni varit av olika åsikter så sitter ni på möte. Kan ni ändå kanske föra en vettig diskussion. Men om du börjar lägga ut något på Facebook och så ska Lena svara och så svarar du, då lyssnar ni inte på varandra. Problemet är att så mycket av debatten sker där.
Mm. Ja, problemet är ju också alltså, det sker ju en enorm debatt på internet.
Ja.
I olika, på olika tidningars hemsidor och så. Så till den grad att till exempel Sebastian Staxet gick ut och sa nu får ni sluta bråka.
Ja.
Sluta kasta skit på varandra. Jag tänker inte tala om vad jag har för åsikt i den här frågan. Men sluta bråka. Ja. Ni måste ha respekt.
Ja, det måste vara respekt. Ja. Annars så går det inte. Men nu har vi glidit ifrån lite och vi ska snart gå på andakt. Men
kasta oss på en andakt.
Alldeles strax. Men varför är det här med regnbågsmässa så viktigt just för dig?
Ja, men jag identifierar mig själv som en HBTQ-person.
Ja.
Och det har jag gjort ganska länge. Men det har blivit mer aktuellt för mig de senaste åren. Och med min bakgrund i frikyrkan och mitt engagemang i Eko så blir ju det här jätteviktigt. Nu är jag inte, jag har varit styrelsemedlem i Eko, men nu är jag inte det längre. Men jag tycker fortfarande att det är jätteviktigt. Och framförallt så tycker jag att det är, jag känner mig som HBTQ-person lugn och hemma i Svenska kyrkan.
Ja.
Men jag ser ju otroligt viktigt det här är i frikyrkan också. Och det är ju en del av min bakgrund. Så därför blev jag till exempel så himla glad när jag satt och tittade på det här tv-programmet med Carina Bergfeldt. När den här Andreas Wik fick komma ut och berätta om sitt liv. Liksom, och man såg hur otroligt lycklig och lättad han var för att få ta bort det här taket från sitt liv. Liksom. Så därför
jag kan hans historia sådär. Mm. Men han började med att skriva en låt, va? Där han kom ut som gay.
Han hade ju kommit ut till sina föräldrar för några år sedan. Men nu i och med att han skulle vara med i det här tv-programmet så skrev han den där låten.
Ja.
Så att, If I Was Gay.
För att vi är ju så enkla som människor. Eller nu ska jag inte ralja. Men det är så, vi är lite enkla för att jag förstår att det lägger dig närmare hjärtat än vad det gör för mig. Precis som att jag har alltid ett stort hjärta för unga som är på väg in i någon form av kriminalitet liksom. För att det var min tonår, mina tonår, och du har ditt, alltså det är ju inte svårare än så.
Sådana som läser Bamse ligger väldigt nära mig och som äter choklad alltså att
så är det ju och därför är det viktigt att det finns talespersoner som brinner, men och ja, det är väl bara så vi funkar liksom. Att det präglar det.
Ja, men man kan bära det som ligger närmast hjärtat själv, men man kan inte bära andras engagemang och på samma sätt.
Nej.
Då ska man ju i och för sig bära varandras bördor, men det får man ju hjälpa sig.
Men då måste man ju förstå bördan också.
Ja, precis.
Och det är ju varje persons uppgift att lära sig mer om.
Mm.
Om andra, liksom. Väldigt platt. Men det är faktiskt så sant, för det är då man förstår. Aha, okej, det här har du fått kämpa med, liksom. Mm. Och då kan man förstå på den sätt. Mm. Är det något mer du vill ta upp om det här ämnet? Som är jättestort, men jag har väl på en 50 minuter, vi borde snart gå på en andakt. Men...
Ja, nej, inte just nu.
Nej.
Kom till på regnbågsmässa och se hur det är.
Ja, precis. Vi kan faktiskt göra reklam för just den. Det här kom ut på torsdag och då 3 dagar efter det här har kommit ut så kan man komma till Turebergskyrkan i Sollentuna klockan 15 och gå på regnbågsmässa. Finns det, nu när vi ändå är i reklamens värld, finns det någon samlad informationsställe? Det var inte det korrekt svenska, men det gör inget. Alltså om det finns regnbågsmässan.se så läggs alla upp som är...
Ja, nej, inte vad jag känner till.
Nej. Nej. Man får söka sig fram.
Man får söka sig fram.
Yes. Men då kastar vi oss på en andakt. Så får vi se var vi hamnar.
Ja, vi hamnar på kyndelsmässodagen. som kommer här nu. Och rubriken är Uppenbarelsens ljus. Och då läser jag ur... vad läser jag ur? Lukas evangelium läser jag ur. Det är en väldigt lång text, jag läser halva. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk i Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen.
Hur var det här för Jesus föräldrar? Alltså det måste ju vara så märkligt.
Ja, men verkligen.
Att båda de här personerna som möter och är så här, det här är något speciellt. Att det vet de ju redan. Jag vet, men att få den liksom, de vet det, men det måste ändå vara så här, få den bekräftelsen måste vara väldigt skönt och läskigt.
Ja, men verkligen. Hoppsan, vänta, vad är det vi håller i här? Det är något speciellt. Och det, alla föräldrar tycker att alla sina egna barn är något fantastiskt. Men kommer det dessutom någon utifrån och säger det här är något väldigt speciellt. Och nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Alltså det är något,
Och så väldigt, nästa mening, liksom. En uppenbarelse åt hedningen. Så att redan där, det tycker jag är fantastiskt, redan där. Därför att man tänkte ju från början att Jesus kom till judafolket. Liksom. Ja. Men redan här så säger han ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna till alla folk.
Ja, ja det är otroligt. Otroligt.
Kyndelsmässodagen. Eller Jungfru Marie kyrkogångsdag. Vad skiljer det åt egentligen i sättet att fira gudstjänsten?
Kyndelsmässodagen är väl den här dagen när man bär fram de ljusen som ska välsignas för året, årets bruk av ljus. Så det är ju en ljusgudstjänst. Jungfru Marie kyrkogångsdag är väl mer just det här frambärandet av barnet. När man bär fram ljus och när man bär fram barn.
Ja, för jag vet att vi har firat ljusgudstjänster på kyndelsmässodagen. Det har jag varit med på. Vi har tänt en väldigt massa ljus i kyrkan och sådär. Men välsignat några ljus har vi nog aldrig gjort. Inte där jag har varit.
När jag jobbar på dagen så brukar vi citera den här bibeltexten ganska ofta. Då står det, allt ska komma i dagen.
Ja, det är klart. Allt ska komma i dag. Är det, nu blottar jag min ogenskap, men det kan jag göra som icke-teolog. Är det oftare eller...
Nej, det är inte några ofta. Gånger om året.
Det är några, precis, det är några gånger. Ja.
Och då får man liksom vadå, välja.
Ja, precis. Det är till exempel på allhelgona kan du välja på allhelgona söndag så kan du välja om du ska fira allhelgons dag eller alla själars dag.
Precis. Alla själars dag eller söndagen efter allhelgons dag.
Just det. Ja, precis. Så är det. Så.
Ja. Ja. Men då vad vill du sjunga eller vad vi Lena kanske stämmer in, vad vet jag?
Jag tänkte att sjunga Kristus är världens ljus, psalm nummer 37. Ska jag försöka få till den. Där. Kristus är världens ljus, han och ingen annan. Född i vårt mörker, född att bli vår broder. Har vi sett honom, har vi sett vår fader, ära vare Gud.
Kristus är världens fred, han och ingen annan. Tillhör vi honom, älskar vi vår broder. Han oss förenar, nu i Gud vår fader. Ära vare Gud. Kristus är världens liv, han och ingen annan. Sviken för pengar, dödad är vår broder. Han som oss frälsat lever nu med fadern. Ära vare Gud. Gud vill vi prisa högt, Gud och ingen annan. Gud vill vi prisa, Fader, Son och Ande. Gud vill vi prisa, Gud förordar bland oss. Ära vare Gud.
Jag hoppas att ni ställde er upp på sista versen. Ja, där som lite
det gjorde vi.
Vi stod här i samlad tropp, alla tre.
Tack så mycket. Stort tack Lena att du ville vara med.
Tack.
Om vi kommer in på ämnet igen så vet vi vem vi kan höra av oss till. Och tack kommunikationsenheten i Sondarna för att ni hjälper oss med detta. Kära lyssnare, nu vet ni var ni ska gå i kyrkan på söndag. Ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!